Vi ska få fira högmässa idag, 19:e söndagen efter trefaldighet, när temat är trons kraft. Vi kan göra som vanligt att ni vänder er till varandra i bänkarna och hälsar varandra välkomna hit. Jag samtidigt säga ett välkommen till er som lyssnar på våra sändningar och berätta att psalmerna idag är 238, 253, 13 och 555. Sankt Pauli ungdomskör är med idag och kommer att sjunga vid några tillfällen i vår gudstjänst. Kollekten idag, den tillfaller Räddningsmissionen. Jag läser ett cirkulär som de har bidragit med. Räddningsmissionen bedriver socialt arbete genom ett 30-tal olika verksamheter i flera delar av samhället. Gemensamt för alla dessa är att skapa inkluderande gemenskaper och möta människor i ögonhöjd. För att bekämpa social utsatthet jobbar Räddningsmissionen med både akuta och långsiktiga och förebyggande insatser. Här finns en enorm kraft i generositet och engagemang hos privatpersoner, kyrkor, företag och föreningsliv som ständigt kanaliserar till social förändring. Om vi är flera som krokar arm kan vi skapa ett medmänskligare samhälle. Ska jag också säga att under oktober månad nu så går insamlingen vid ljusbäraren till Credo. Det finns möjlighet att få personlig förbön idag under nattvardsgången sen. Då går man ut på kyrktorget och så vänster och vänster så hittar man rummet där det finns förebedjare som gärna ber för dig. Efter högmässan, alla varmt välkomna till kyrkkaffe i Pauligården. Senare idag, klockan 16, så firar vi ännu en gudstjänst här. Små och stora gudstjänst. Varmt välkommen att vara med då också. Nu ska Daniel säga någonting.
Jag vill säga att vi har ju dratt igång konfirmandgruppen. Vi har haft träffar och i helgen så var vi på läger. Så att vi är pigga och glada. Och vi vill bara hälsa alla konfirmander varmt välkomna hit till Sankt Pauli. Och vi kan väl göra så att ni som är konfirmander och även några ledarna, ni kan väl bara ställa er upp så får vi se vilka ni är. Och hälsa er varmt välkomna hit till församlingen. Och tack så mycket. Och be gärna för konfirmanderna också och för det här året. Vi har haft ett härligt läger. Jag fick sova många timmar, så att det är båda gott inför året.
Man kan fråga sig om man verkligen har varit på läger om man har fått sova många timmar, Daniel. Ja. Bra, då ber vi. Tack Fader för att du kallar oss till ditt hus, in i din gemenskap idag. Vi tackar dig för att vi får fira den här gudstjänsten tillsammans med dig och varandra. Kom med din helige ande. Fyll oss med tro, hopp och kärlek. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herren sa till Noa: jag har bestämt att jag ska göra slut på alla människor, ty de har fyllt jorden med våld. De orden finns i vår gammaltestamentliga läsning idag om Noa och floden. Mycket av det som står där kan vara svårt att ta till sig och förstå och relatera till och så. Men det Gud lyfter fram som skälet till alltihop, det är tyvärr väldigt lätt att känna igen. De har fyllt jorden med våld. Så var det inte bara på Noas tid. Historieböckerna är fulla av det. Våra nyhetskanaler nu idag är fulla av det. Man kan bara nämna gängskjutningar eller Ukraina eller Mellanöstern, så får vi direkt rubriker och bilder som kommer fram ur minnet på oss. Och det finns många fler fruktansvärda konflikter i världen som vi sällan hör någonting om. Vill du ha ett exempel kan du googla Kongo när du kommer hem. Men jag har ju aldrig skjutit någon. Jag har aldrig skickat robotar på någon eller missiler eller sådär. Så det är väl inte mig Gud syftar på när han säger till Noa: de har fyllt jorden med våld. Ja, det är så att det där hebreiska ordet som står där, det kan omfatta väldigt mycket. I en av saltarsalmerna används precis det ordet, och där står det: hans mun är full av våld. Alltså det handlar om att behandla en annan människa hårt, att tala på ett orättvist sätt. Allt som är falskt eller elakt eller grymt eller fel eller som gör skada, allt det kan innefattas i det där ordet. Så är det till slut någon av oss som går fri när Gud säger: de har fyllt jorden med våld. Och ändå finns det räddning för oss. Petrus skriver i sitt första brev just om hur Noa räddades i arken. Och hur vi på motsvarande sätt räddas genom vattnet i dopet. När vi lever våra liv i dopets nåd, så kan vi som så ofta är bortvända från Gud ändå ständigt komma tillbaka, vända oss till honom på nytt och bli förlåtna, bli upprättade och få ny kraft att leva det liv som vi är kallade till genom dopet. Ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, skriver Petrus där. Låt oss vända oss till honom och bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som förökar de maktlösa styrka, hjälp oss att i tro hålla fast vid Jesus Kristus så att vi får del i den kraft som fullkomnas i svaghet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till Guds ord för den 19:e söndagen efter trefaldighet. Först den gammaltestamentliga läsningen från första Mosebokens 6:e kapitel.
Gud sa det till Noa. Jag har bestämt mig. Jag har bestämt att jag ska göra slut på alla människor. Ty det har fyllt jorden med våld. Jag ska förgöra både dem och jorden. Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum. Bestryk den både invändigt och utvändigt med jordbäck. Så ska du göra arken. Den ska vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Och du ska göra ett tak på den med en halv meters resning. Ingången till arken ska du göra på ena sidan. Och du ska bygga den i tre våningar. Jag ska nu låta floden översvämma jorden och förgör alla levande varelser under himlen. Allting på jorden ska gå under, men med dig vill jag upprätta ett förbund. Du ska gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina sonhustrur och av allt som lever. Av alla varelser ska du föra in i arken ett par. Hane och hona av varje art, så att de kan överleva tillsammans med dig. Av de olika arterna av fåglar, fyrfotadjur och markens kräldjur ska ett par av varje komma till dig, så att de kan överleva. Du ska lägga upp förråd av alla slags föda, så att ni har att äta, du själv och alla de andra. Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra. Så lyder Herrens ord.
Thank you. Dagens episteltext är hämtad ur Hebreerbrevets 11:e kapitel. Så skriver aposteln Paulus. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. I tro bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain och fick vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade själv om hans offer. Och tack vare tron talar han ännu, fast han blev dräpt. I tro togs Henok härifrån så att han inte behövde se döden. Man fann honom inte mer. Ty Gud hade tagit honom härifrån. Dessförinnan fick han vittnesbördet att han hade funnit nåd hos Gud. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Du, den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda det sina sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Så lyder Herrens ord.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det 12:e kapitlet. Jesus satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa: sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Nu ska vi se. Nu undrar jag, har ni ätit frukost idag? Har ni det? Ja, jag hoppas att de flesta har gjort det. Vet ni vad, jag har ätit frukost in i Pauligården idag? Tillsammans med ett gäng av söndagsskollärarna. För vi måste ju ibland fundera på vad vi ska göra nästa termin i söndagsskolan och sådär. Så det har jag och lärarna i söndagsklubben gjort idag. Väldigt trevligt. I början på terminen så bad vi för alla som skulle börja skolan och för alla som jobbar i skola. Och idag så tänkte vi att det är dags att be för alla söndagsskollärare. Och jag tror att om ni spanar ut här så ser ni ganska många som ni känner igen som söndagsskollärare, eller hur? Men jag tror inte att alla som sitter där vet vilka som är söndagsskollärare. Tror ni de vet det? Jag tror inte det. Kan man be alla söndagsskollärare som någon gång är söndagsskollärare och räcka upp en hand? Då ska vi tillsammans med Gabriel få be för dem. Så får vi också vara med och be.
Vi gör som ni gjorde sist. Avhåll upp händerna en stund till. Ni andra, ni som inte räcker upp handen, se er omkring och välj någon av dessa söndagsskollärare som ni nu vet särskilt för. Jag vet inte som inte står här framme. Jag lovar att be för dem som inte är här. Så får ni ta hand om dem som är här. Vi ber tyst en stund och nu kan ni ta ner händerna. Tack så mycket. Nu, jag skulle också räcka upp förresten. Jag har ju varit en annan. Ja, jag är inte med. Vi ber tyst en stund för den som du har valt att be för. Och sen avslutar jag med en gemensam bön. Låt oss be. Herre, tack för vår söndagsskola. Tack för alla de som är med som ledare och lärare där. Nu ber vi för dem att du ska ge dem glädje i den här uppgiften. Att du ska utrusta dem med allt det de behöver av kärlek och klokhet och
kreativitet. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen. Och så ber vi som vanligt för söndagsskolan att de ska få en god stund tillsammans med varandra och tillsammans med dig. Kom, helige ande, i Jesu namn. Amen. Några av er kanske minns att jag för ett tag sedan pratade om en kurs som heter Rustad. En kurs för den som längtar efter att få dela med sig av Jesus till andra. Att få hjälpa fler att lära känna honom. Men som undrar, hur ska det gå till? Hur ska jag berätta om honom? Petrus skriver ju i sitt första brev, var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men vad ska jag svara om någon faktiskt frågar? Nu är vi en grupp som går den här kursen och vi får lyssna till bra föredrag och ha goda samtal med varandra. Och i onsdags kväll så fick vi höra en sak som man nog egentligen vet som kristen, men som man kan behöva bli påmind om. Om någon kommer och frågar, tror du på Gud? Så var inte för snabb med att svara ja. Det kan ju kännas som det rätta och frimodiga svaret som en kristen borde ge direkt. Jajamän, jag tror på Gud. Problemet är bara att det finns så mycket missförstånd om kristen tro i vår tid. Så många kunskapsluckor. Att det kan bli så att den som frågar och du som svarar menar helt olika saker med det ni säger. Ska man kunna berätta om Jesus för någon så måste man börja med att lyssna dubbelt så mycket som man har tänkt prata. För att förstå den här personen som man samtalar med. Tror du på Gud? Innan du svarar på den frågan kan du behöva ställa frågor. Ja, det beror på vad du menar med Gud. Kan du berätta? Och då kommer det kanske en beskrivning av en hård och hjärtlös Gud. Som bara är ute efter att göra livet jobbigt för oss. Och skrämma oss till lydnad. Och som struntar i den här världens nöd. Och som struntar i min smärta. Och då får vi ju svara nej. Den guden som du beskriver nu, den tror jag inte alls på. Det verkar vara en urusel gud. Den gud jag tror på, det är han som älskar världen så mycket att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Sen kan man behöva backa ett steg till med den där frågan, tror du på Gud? Och fråga, ja, det beror på vad du menar med att tro. Ja, men att tro, det är ju att inte veta, utan att gissa eller förmoda eller hoppas att det är på ett visst sätt, fast det inte går att bevisa. Ja, okej. Det finns en sån dimension i kristen tro. Vi kan inte slutgiltigt bevisa att Gud finns, även om vi kan ge goda skäl till att tro att han finns. Men det är likadant med alla andra världsbilder som folk har. Alla olika sätt att se på tillvaron som finns i den här världen kommer till den där punkten där man inte kan bevisa de grundläggande antaganden som man gör, de grundläggande påståenden man gör om världen. Men när en kristen säger jag tror på Gud så är det oftast något helt annat man menar. Det handlar om att leva i en tillitsfull relation med Gud. Därför att han är värd förtroende. Han går att lita på. Han håller sina löften. Hans omsorg och kärlek vacklar aldrig. Hans makt och nåd är lika bergfasta. Och då blir det alldeles för liksom löst och bräckligt att tala om tro som någonting som handlar om att gissa och förmoda och önska. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. När Jesus var i templet i Jerusalem en gång så satte han sig och såg på när människor kom och kastade ner, som det står, kastade ner pengar i tempelkistan. Många rika kastade ner stora gåvor så det klingade och klirrade säkert ordentligt. Men så kom en fattig änka med bara 2 kopparslantar. Om någon såg henne så tänkte de nog, det var inte mycket. Men de allra flesta la nog inte märke till henne alls. Att vara änka var en väldigt utsatt position i den tidens samhälle. Både ekonomiskt och socialt. Och det här var då dessutom en fattig änka. Alltså ovanligt fattig får vi tänka då. Helt ointressant och osynlig för de flesta. Men Jesus såg henne. Och han kallade till sig sina lärjungar och sa, hon skänkte mer än alla de andra. För hon gav allt hon hade. Hur kunde Jesus veta det? Hon kanske hade mer pengar hemma. Ja, det här säger någonting om vem Jesus är. Det återkommer gång på gång i evangelierna att Jesus vet en massa saker om människor som ingen annan vet och som han inte borde kunna veta mänskligt sett. Och det hänger ju ihop med att han inte bara är en människa utan han är också Guds son som har kommit hit till oss. Han kände den här änkan lika väl som en konstnär känner sitt eget konstverk eller vad man nu vill använda för bild. Han visste precis vem hon var. Precis hur hon hade det. Och han känner ju dig och mig på samma sätt. Det kan vara en trygghet för oss. Han vet vilka vi är. Han vet hur vi har det även när ingen annan vet. Han ser oss även när ingen annan ser oss. Och han älskar oss precis som han älskade den här fattiga änkan. Och det gör han trots att han känner oss helt och hållet. Både våra goda och dåliga sidor. Våra dolda fel och våra hemliga synder. Han vet allt det där. Och ändå så älskar han oss så mycket. Han älskade henne så mycket att han var beredd att gå i döden för henne. Några kapitel senare i Markus evangeliet. Och han älskar dig och mig så mycket att han gick i döden för att rädda oss. Rädda oss från undergången. Så frågar du mig, tror du på Gud? Då är svaret, där är den Gud som jag tror på. Inte en hård och hjärtlös Gud som är ute efter att göra livet så jobbigt som möjligt för mig. Och skrämma mig till lydnad. Och som struntar i världens nöd och i min smärta. Utan se på Jesus. Sån är Gud. En sak som Jesus visste om änkan när hon kom där med sin lilla gåva som var så enormt stor. Det var varför hon gjorde som hon gjorde. Han visste att hon inte kände sig tvingad eller hotad att ge den här gåvan. Hon gav inte för att hon var rädd, utan hon gav med glädje och i tacksamhet. Hur kan jag veta att Jesus visste det? Jo, därför att annars hade han inte lyft fram henne på det här sättet som en liksom positiv förebild för sina lärjungar. Hon gjorde som hon gjorde därför att hon kände Gud. Hon kände inte Gud lika bra som Gud kände henne förstås. Men hon kände honom tillräckligt väl för att lita tryggt på honom. lita på hans omsorg så att hon kunde ge allt hon hade till honom. När hon kastade sin lilla skatt i tempelkistan så kastade hon samtidigt sig själv i Guds hand. Hennes skatt då bestod av 2 kopparslantar. Alltså några ören står det i vår översättning, men det är inte riktigt bra. Därför att ören, de har ju inget värde alls idag. Man kan inte köpa ett smack för några ören. Det spelar ingen som helst roll för vår privatekonomi om vi har eller kastar bort några ören. Så var det inte för henne. Hon hade 2 lepton, alltså en kvadrans, skriver Markus egentligen där. Det är väldigt svårt för oss att sätta oss in i deras myntsystem. Det var superkomplicerat, men det handlar om en bråkdel av en dagslön. Men en bråkdel av en dagslön är ändå värd något, till skillnad ifrån några ören som inte är värda någonting. Alltså änkan hade kunnat köpa lite mat för de här slantarna. Och hon hade kunnat lägga den ena i tempelkistan och fortfarande köpa lite grann för den andra. Men hon kastade i båda. Hur vågade hon göra så? Jo, hon kände Gud, som kallas för änkornas försvarare många gånger i Bibeln. Och hon trodde på honom. Alltså hon litade på honom att han skulle ta hand om henne. Han ser ju till att fåglarna har mat, fast de varken sår eller skördar eller samlar i lador. Då ska han väl kunna ordna så att jag får mat också. Och det var knappast liksom den där blinda tron på Gud som handlar om att hon bara önskade att han finns eller gissade att han finns eller sådär. Utan en sån tro hade blivit alldeles för bräcklig här. Hon måste ha haft egen erfarenhet av Guds omsorg. Han har ju hållit mig vid liv ända fram till idag. Då gör han väl det imorgon också. Kanske citerade hon saltaren när hon kastade ner sina slantar i tempelkistan. Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Så frågar du mig, tror du på Gud? Då svarar jag, se på den där änkan. Det är tro. Ingen blind chansning, ingen desperat gissning om att det finns någon som kanske eventuellt har omsorg om mig. Utan en relation med levande Gud som har sån kärlek till mig och som har sån omsorg om mig och som är min klippa för evigt. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Den här änkan är verkligen en förebild i tro. En förebild i detta att kasta sig själv helt i Guds hand. Han håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Jag tror på Gud, men jag längtar efter att få tro med samma totala trygghet som hon. Det här gäller nu inte bara ekonomiska frågor och kopparslantar och sånt. Utan det handlar också om mycket, mycket viktigare saker. Som förlåtelse för synden och räddning från att gå under. Och att vinna evigt liv. Det är bara Gud som kan ge mig de sakerna. Och jag kan inte liksom göra någonting för att förtjäna dem. Det går inte. Jag har mycket mer pengar, får jag säga till min skam, eller vad man nu ska säga, än den här fattiga änkan. Det har jag. Men när det gäller de här bitarna så är jag minst lika fattig som hon. Jag har inte ens några ören att köpa förlåtelse och evigt liv för. Utan jag måste kasta mig i Guds hand. På Guds nåd. Och lita på att han ger allt det som jag behöver. Och det har han lovat att han ska göra. På grund av Jesus. Genom tron på Jesus. Och jag får lita på de löftena. tro på Gud som har gett de löftena. Och han är värd min tillit. Jag kan inte alltid se att jag blir förlåten. Eller att han räddar mig. Eller att han ger mig evigt liv. Men tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Jag tänkte avsluta med en bön här. Och ni som kan den får gärna be med. Ines, är du i närheten av orgeln så kanske du kan ge oss ett fiss.
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad här. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder tills jag nått det goda land.
I Jesu namn. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara. Från evighet till evighet. Amen. Låt oss bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt det är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Kyrkans förbön, och mellan varje böneparti så sjunger vi en i sånghäftet som ligger i kanten på bänkarna, nummer 27, refrängen på den sången: Jag nu lämnar allt, ja, jag lämnar allt. Det är alltså den kursiverade texten på, i sången nummer 27. Låt oss be. Gud, till dig som håller himmel och jord i din hand, och som känner oss var och en vid namn, kommer vi idag med allt det som vi bär inom oss. Vi ber att du ska lyssna och verka efter din vilja. Herre, hör vår bön. Vi ber för den värld som du har skapat. Var med alla ledare och beslutsfattare och hjälp dem att fatta rätta och kloka beslut. Särskilt ber vi för dem som drabbas av krig. Vi ber för människorna i Ukraina, i Mellanöstern och i Sudan. Herre, du håller också hela världshistorien i din hand. Sätt ett stopp för hatet och ondskan. Låt rätt och rättfärdighet utbredas på jorden. Håll din hand över ditt egendomsfolk och styr dem på dina vägar. Käre himmelske far, vi ber också för kyrkan runt om i världen. Vi ber att hon ska bära bud om den försoning och fred som Jesus har vunnit. Vi ber för vår vänförsamling Perno Jacobi och församlingen Mekan Jesus i Addis Abeba. Styrk särskilt de som lider för tron på dig. Vi ber att alla gudstjänster som firas ska förhärliga dig och bli en försmak av den stora himmelska gudstjänsten. Vi ber för uppgiften att föra ut evangelium så att människors tro kan växa och bära frukt. Herre, hör vår bön. Vi ber för oss själva och för det som betungar oss just nu. Låt det få rätta proportioner och att vi inser allt det goda du gett till oss. Tack för allt vi fått av egendom, förmåga och kraft. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så att det blir till glädje både för oss själva och för andra. Öppna våra ögon så att vi ser dig i människor runt omkring oss. Vi ber för dem som drabbats av sjukdom och lidande. Var nära dem. Hjälp dem att komma ihåg att du lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Vi ber tyst för dem vi särskilt tänker på. Herre, hör vår bön. Så ber vi för din församling här i St. Pauli. Vi ber om din andes kraft och ledning. Visa oss vad du vill att vi ska göra och vilka vägar vi ska välja. Tack för alla konfirmander som kommer för att lära sig mer om dig. Låt dem få växa i sin tro på dig. Och låt den här tiden få bära frukt som mognar till en tro som bär dem ända fram till det eviga livet hemma hos dig. Fyll alla ledarna med glädje, inspiration och kraft. Ber också för alla som firar gudstjänst och engagerar sig i församlingen. Vi ber för alla som deltar i grupper och verksamheter. Låt tron på dig märkas i allt vi gör. Så kommer vi också till dig med bön för arbetet med att finna en ny kyrkoherde i vårt pastorat. Vi ber för dem som fått ett särskilt ansvar i denna uppgift. Ge dem vishet och förstånd och kraft att gå dina vägar. Ge oss den kyrkoherde vi behöver. Tack för att vi får lägga allt detta i dina händer. Herre, hör vår bön. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt mod må svika, men jag har Gud. Han är min klippa för evigt. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom skall aldrig hungra, och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Din ära, lära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet.
Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fast än många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Gärna mittgången fram och sidogångarna tillbaka. Det finns glutenfritt bröd om man ber om det. Jag tror att ni konfirmander avvaktar med att ta emot nattvarden. Det stämmer, säger Daniel. Om ni inte redan har börjat ta emot förstås. Men annars lägger ni ju handen på axeln så. Kom, nu är allt tillrätt.
I våra häften nummer 11. Jesus, du är den skönaste. Thank you. Vi fortsätter med nummer 10. Bara du. Nummer 40. Det går en väg mot framtiden.
Thank you.
sjunger i psalmböcker 777. Tacka Herren.
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gud, genom det eviga livets ord och delaktigheten av Kristi kropp och blod förökar du vår tro. Låt oss med din kraft kämpa trons goda kamp och vinna det eviga livet genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vår mässa är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.